Då är det dags för en ny vecka. Jag heter fortfarande Karl-Henrik Acklund, chefredaktör på tidningen Sändaren. Och idag sitter jag i ett vårsoligt Göteborg tillsammans med Thomas Sjödin. Varmt välkommen till podden.
Man tackar.
Du, jag vet inte hur mycket presentation som behövs av dig, men eftersom jag alltid brukar börja med att be min gäst presentera sig själv så kort men så bra som möjligt, så gör vi det med dig också. Vad säger du då?
Kan inte du göra det? Det hade varit mycket, mycket mer intressant, tror jag.
Tror du det?
Ja, det tror jag faktiskt. Det är alltid väldigt svårt att prata om sig själv. Alltså det är en sak att ta exempel ur sitt eget liv, men att säga det här är jag.
Ja.
Men jag kan ju försöka om du vill.
Ja, men jag vill.
Ja. Jag är 66 år. Blir 67 i år. Och jag är heltidspensionär, kan man säga. Alltså jag har ingen anställning längre utom att jag fortsätter att skriva och prata runt mina böcker. Och så är jag ju djupt engagerad i den församling som har det här huset, Frihamnskyrkan, där vi sitter på fjärde våningen och tittar ut över just åt det där hållet, kanske inte det vackraste Göteborg, men ja, dock.
Helt okej.
Okay. Ja, och jag har haft som en viktig markering att jag inte främst blir pensionär utan volontär. För mig är det inte någon ordlek, utan det är lite upp till bevis att jag har jobbat så mycket med volontärer och tyckte att det var så viktigt, och jag har sporrat många till det, och så nu vill jag vara en sån själv. Jag är gift med Lotta. Vi bor i Säve. Och vi har en son som heter John, som har en familj med en fru och två barn. Och så kommer jag från Kramfors. Det är kanske den viktigaste uppgiften av dem alla.
Ja, just det. Mm. Och så har du skrivit, vet du hur många böcker det är?
15.
15 böcker.
Mm. Och nu gjorde jag något som man inte ska göra. Utan då, när man får sån fråga, om man är då politiskt korrekt, så ska man säga så här: ja, det är några stycken. Jag har väl inte riktigt koll på hur många det är. Det är för svar är så högg jag som en iller.
Ja.
15.
Ja,
men då är det ju också i den en brevväxlingsbok med Martin Lönnebo, som man kan säga 14 och en halv kanske.
Ja, okej. Okay. Ja. 15 böcker och kanske något mer på gång?
Kanske.
Ja, kanske. Vi får se. Mm. Men du, nu ska vi inte prata utifrån dina böcker den här gången, utan i den här podden så träffar jag en person i taget och pratar om längtan kring kyrkan framåt. Vad vi vill ska prägla den, vad vi drömmer om och längtar efter. Och det här kan ta vägen precis var som helst egentligen. En del pratar om det, liksom den breda bilden verkligen, och någon går in i något liksom spår, någonting som den har fastnat för, som den brinner för lite extra när det gäller liksom kyrkan, församlingen, någonting som känns viktigt. Så om vi går till Thomas Sjödin här idag och frågar: vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Vad är liksom överst på hjärtat när det gäller kyrkan i Sverige?
Och det där är den sortens frågor som jag tycker är allra svårast.
Ja.
Faktiskt. Ja. Att jag är inte en människa med stor överblick. Alltså när jag läser tidningen så djupdyker inte jag i artiklar, utan jag brukar säga att jag tittar mest på bilderna.
Ja.
Men och så borrar jag hellre i någonting annat där jag kan säga, här är jag jätteintresserad. Och klart att jag är intresserad av kyrkan. Men jag tänker alltid så här, jag är dålig på analyser av det. Jag är dålig på målsättningar och visioner och så, utan det är som att jag tänker hela tiden att det finns andra människor som har gåvor på det, på de områdena. Och jag vill ge det som är mitt bidrag. Och då tänker inte jag kyrkans framtid. Utan jag tänker ju utifrån att jag själv räknar mig som en evangelist.
Mm.
Alltså mitt uppdrag och min passion är att berätta för nya människor. Egentligen två grupper av människor, om tron på Jesus. Det är min passion. Den ena gruppen är ju då de som är lite smått på väg mot en kristen tro.
Ja.
Och kanske kyrkan. Och den andra gruppen är de som är smått eller rejält på väg därifrån. Och den senare gruppen är ju för mig lite intressant, att med åren så är ju det en av de grupper där jag kan känna att de, där har det uppstått någon slags tonträff.
Ja.
Att väldigt ofta så kommer det människor och säger att jag har haft jobbigt med den här kyrkan eller det här samfundet. Jag är kvar och jag är kvar i tron. Och där har du spelat en jätteviktig roll. För jag kan inte lyssna på så många, men jag lyssnar på dig. Och det kan man väl ändå säga, att om, när jag drömmer om kyrkan, så drömmer jag ju om att vi skulle... Ja, man kan ju fundera på, vad är det där i så fall?
Ja, vad är det där då i så fall, ja. Thomas? Vad är det där som... Har du kunnat ringa in det? Vad det är som är den där tonträffen?
Delvis. Och en sak kan ju vara det jag inleder med att säga, som jag har nästan som en ursäkt. Men det kanske är att min huvudfråga har egentligen aldrig varit liksom kyrkan som institution, eller hur jobbar vi eller så, utan... Ja, jag har mer varit liksom där lite grann jag har ju fått gå här i Smyrna församlingen, som ju är Frihamnskyrkan nu. Så har jag fått gå och komma lite som... De har ju varit otroligt generösa mot mig.
Mm.
Jag har varit någon så här fri libero i vårt lag, om man ska säga, bland de anställda.
Ah.
Och alltid känt att det har både tänkts och sagt. Så att vi är jätteglada om du gör... det du är bra på, din grej. Och det kommer gynna vår församling, men det kommer också gynna kristenheten. Och det känns som en väldigt stor kavaj för mig att hänga på mig. Men där ändå, där brinner jag.
Mm.
Och jag brinner för att kommunicera med de här två grupperna som jag har nämnt. Och jag tycker att båda de är väldigt viktiga.
Mm.
Och nu svarar jag inte på din fråga.
Och om du det var intressant, men om du svarar på frågan,
ja,
då?
Ja, jag kan försöka. Nej, men det enda jag kan tänka mig själv, och det är ju lite utifrån vad jag möter när jag möter mina läsare och ohörare, så handlar det ju väldigt mycket om språk.
Ja.
Det handlar om ton och det handlar om språk. Och tonen uttrycks ju oftast med att man säger någonting om antingen om röst eller om dialekt. Och då talas det, då är det egentligen den fysiska rösten och min Kramfors dialekt eller man ska säga, men för mig betyder det inte det. För mig betyder ton och dialekt någonting som har med själva tron att göra.
Ja.
Att jag tänker att varje människa någonstans djupt där inne har en ton, och att väldigt mycket av andlig mognad och att ta sitt uppdrag på allvar handlar ju om att våga tro att det är den här tonen jag ska förmedla vidare, inte försöka göra som den eller som någon annan eller ha en ton som passar in i ett visst sammanhang, utan jag behöver tänka på att vara trogen det som är liksom det som svänger inom mig. Och det är det ena. Och det andra är ju det här det som vi packar ihop och kallar för språk. Att jag söker och längtar efter också för kyrkans del. Alltså för kristenheten. Ett språk som inte fjärmar oss ifrån varann, utan som närmar oss till varann. Och då tänker jag ju att det handlar om människors livsytor.
Mm.
Alltså, vad har vi för livsytor som är gemensamma oavsett tro eller inte tro eller åsikt och en annan åsikt? Vad finns det för livsytor?
Mm.
Kan jag berätta vad jag tänker där?
Ja.
Ja. Nu tar jag över den här intervjun ändå, fast jag sagt att jag inte har något att säga. Nej, men om man först går till uttrycket existentiella frågor, som vi ju, det är ju ibland ett sätt att förpacka både religion och filosofi, men att man förpackar det i ett ord som är ganska allmängiltigt och som är väl slarvigt försök till översättning av det, men det är väl det som rör livet. Döden, ensamheten, känslan av samhörighet, meningen med livet och så vidare. Och så försöker man tänka på hur ser en människas liv ut rent generellt?
Mm.
Ja, om vi plockar bort nu att man tror på Gud eller inte, så föds vi till den här världen helt utan egen förskyllan.
Mm.
Plötsligt så är vi bara här, yrvaket.
Mm.
Och så växer vi lite grann långsamt, mognar lite grann med tiden. Och så kommer man in i ungdomen med alla yra hormoner. Och det gör vi allihop. Och sen kanske man har en studietid eller rätt ut i arbetsliv, och det präglar några år. Och så blir man förälskad. Och möjligen så träffar man en livskamrat för många år eller för livet och får familj. Och så hamnar man i den där perioden i livet, småbarnsåren. Alla får ju inte barn, men många får barn.
Mm.
Och så är man i det där som de numera kallar för, har jag läst någonstans, sandwich-generationen. Alltså den som är lite pressad mellan att man har en familj och tar hand om barn som behöver en ibland mer än man känner att man kan ge, samtidigt som ens föräldrar blir äldre, blir inte sällan sjuka och ensamma, och man känner ett ansvar mot dem. Och så någonstans däremellan pressas man ju under några år som småbarnsfamilj, och jag tänker ofta att det är kanske därför man ofta hör att de är väldigt trötta.
Ja.
Alltså, hur har ni det? Ja, det är mycket och det är kaos. Så, men generellt sett, om man frågar vad drömmer ni om, så tycker jag att svaret är tid.
Mm-hmm.
Vi drömmer om tid. Och så blir man pensionär.
Mm.
Och så har man tid. Och då gäller det en ny utmaning, och det är ju att fylla den tiden med något meningsfullt.
Ja.
Någonting som kan göra att livet fortsätter att laddas med betydelse och mening. Och så åldras man. Man blir ju vackrare och vackrare. Och det finns en norsk artist som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter. Som har en underbar sång som beskriver två människor, gamla människor, som sitter vid ett frukostbord. Och så faller vinterljuset, det här låga vinterljuset, in över frukostbordet. Och så tittar de på varann och så ser han att en människas ansikte blir med tiden som en karta över ett levt liv.
Mm.
Några, det är några streck upp och några streck som går ner. De här rynkorna och linjerna. Och några streck leder till minnen man har tillsammans som är outplånliga. Något leder till sorger. Och så någon linje där vet vi inte var den går.
Mm.
Alltså, den är på väg bort.
Mm.
Och så kommer den där perioden man ska plocka ihop sina trädgårdsmöbler för sista gången. Och så lämna jordelivet. Man ska släcka sin lampa för att gryningen har kommit. Och det jag har gjort nu, det är ju inte att beskriva ett religiöst liv.
Nej, det är ett liv.
Det är ett liv.
Mm.
Punkt.
Mm.
Och hur tilltalar vi det livet? Det är just nu min stora fråga.
Mm. Och inte börja tänka på så mycket de andra sakerna som har lagts på det där livet. Utan att hitta och tala in i...
Ja, in i själva nerven av livet. Och där man kan säga att om man för mycket delar upp oss i till exempel... Ja, det är ju ett exempel med kristna och på ytan i alla fall inte kristna.
Mm.
Sen vet vi inte vad som rör sig i en människa. Men så inser man att det är inte alldeles självklart att man börjar prata om de väsentligaste sakerna. Det är som att vi där behöver vi ett språk där vi kan känna igen oss allihopa. Och så, även om en människa har sin egen andliga dialekt, så är det som om man hamnar i frågor som man kan känna, ja, men det här är ju mina frågor.
Mm.
Det här är inte kyrkans frågor, det här är inte de kristnas frågor, utan nu pratar vi om sånt som jag brottas med i mitt liv. Och så inser man ju då att ja, men jag tänker det väldigt ofta, det är ju samma frågor som jag brottas med.
Ja.
Oron för att bli ensam, att något ska hända i livet, ja, du vet, allt
ja.
Det här.
Ja.
Och där, det är ett arbete med att hitta sitt eget språk.
Ja.
Men det är ju det egna språket som kan bli det gemensamma språket. Men då måste man ta sitt eget liv på stort allvar.
Ja. Och så hitta sitt eget språk, men också hitta människan bakom de här yttre bilderna som man lätt kan ha då. Alltså andra människor.
Mm.
Du lätt kan dela upp och undra om det här är en kyrklig eller icke-kyrklig person och så vidare. Och hur... Och kanske nå bakom det.
Ja, för det säger väldigt lite om, ja. Om egentligen vem den här människan djupast sett är. Och risken då är ju att man börjar gissa. Eller ja. Göra analyser. Och säger, för att nå nya människor så behöver vi göra så här.
Ja.
Och det är lite fel ändå att börja i.
Ja.
Utan det handlar om hur låter mina samtal. För här tror jag på ordet. Alltså jag tror på ordet och exemplet, men väldigt mycket på ordet. Att hur låter mina samtal med de människor som jag liksom har nära mig och möter?
Mm.
Och det handlar både om de som delar min tro och de som inte gör det.
Mm.
Byter jag språk för att jag talar med en människa som inte delar min tro? Eller finns det gemensamma? Och då är ju den spännande frågan... Då är den spännande frågan, vad är det för språk som vi i så fall saknar?
Ja.
Du hör att jag ställer frågorna till mig själv nu också, så du kan ta semester.
Ja, precis. Ja. Har du svar på den frågan?
Nej, jag har inte det helt. Men jag tänker att det är ett arbete vi ändå behöver göra.
Mm.
Och
vad är risken för oss som kyrka eller som enskilda troende då, i detta? Är det att fastna i för ett internt språk? Eller är det att fastna i ett falskt språk där man pratar om saker som de borde vara istället för hur de är?
Ja,
eller?
Båda dem. Men det ena är ju att man pratar med ett sånt utslitet religiöst språk.
Ja.
Det tror jag är en fälla vi ofta faller i. Att man... den första tanken som kommer ofta, så är det ju när man skriver också, att den första tanken som kommer när man ska säga någonting är ju sällan den bästa.
Mm. Mm.
Utan bara ett ögonblicks eftertanke, och så kan man ju hitta ett sätt att säga samma sak, men man gör det med ett språk som man inte gäspar åt, för man har hört det 1000 gånger och det rör en inte längre.
Ja.
Så det är det ena, att man hittar ett språk som liksom inte är exploaterat, inget charterspråk, utan som är verkligen ett personligt språk. Men det andra diket, det är ju att vårt språk blir så här allmäniserat, så att det inte betyder någonting.
Mm.
Det blir bara vägar och hus och semester och så, men man kommer liksom aldrig under den ytan.
Ja.
Och där tror jag att man måste, dels att vi får tillbaka vårt språk genom andras språk, alltså i samtalen, men också att man måste våga djupdyka lite i sig själv och hämta orden lite ifrån sin egen erfarenhet. För annars blir du här ett fängelse när de kan säga att oj, det är så svårt att prata om de existentiella frågorna så ingen vågar. Och jag tror att det är precis tvärtom. Att man måste vara trogen sitt eget språk. Men också våga prata om det existentiella. Som ju det är ju en, tron är ju en stor existentiell fråga, men den öppnar också för att man kan få bli mer specifik i att gå från att tala om att livet i största allmänhet nog är heligt och att vardagen är ett tillfälle att hela tiden få uppleva Guds närvaro, till att komma till att det är Jesus som är tillvarons centrum. Det finns bara en väg, det är Jesus. Och utan att det känns som ett påhopp.
Ja, just det. Är det viktigt att få famla lite i de här bitarna då? När man tänker de här, att man inte behöver vara, behöver inte vara så snyggt och välformulerat alltid. Mm. Utan det får söka sina vägar, språket och orden.
Ja, det tror jag. Och jag tror, det är bra att du säger det, för att jag tror inte det handlar om att det är snyggt och välformulerat. Nej, för då borde det här någon slags orddekoration eller liksom trixande med ord. Det skulle ju bli väldigt uteslutande av väldigt många som inte har lätt för språket eller nära till språket.
Mm.
Utan det handlar ju mer om att det är genuint.
Mm.
Och att man känner att den här människan säger vad hon menar och säger vad hon tänker. Och då får jag också mod att tänka och säga det jag står för och just nu har inom mig. Så det är nog lite det där att våga sträcka på sig och säga att det finns människor som kanske behöver just mig för att få berätta den viktigaste berättelsen.
Ja. Och då menade du inte dig.
Nej, verkligen inte. Det vore olikt mig. Men att tänka att, om jag säger det till dig då, att det kan finnas en människa, jag tror att det gör det, som väntar på att just du ska ge berättelsen om Jesus. Och ditt liv är liksom mejslat ut för att du ska kunna göra det. Och då faller ju lite också ifrån ens axlar, tycker jag, att man ska frälsa hela världen själv.
Mm.
Det handlar inte om det.
Nej. För du famlar ju inte med språket. Du kanske har gjort det, och du kanske upplever det själv. Men många andra skulle ju säga att du har då språket i din hand och allt detta. Och att du har liksom välsignats eller berikats med det på det sättet och ta tillvara på det. Det är ju det som är responsen också då med de här som säger tillbaka eller som ger dig den här feedbacken att din ton och din dialekt och det du säger har varit viktigt för dem. Handlar det något, för du predik, du både, det är ju liksom lite unikt med dig ändå, eller lite ovanligt, att du finns ju både i predikstolen och i Sveriges Radio, till exempel med dina vinter och sommar och så. Tänker du olika kring ditt språk i de olika plattformarna?
Ja, två saker där då. För att bara, måste jag hålla upp två fingrar som inte lyssnaren ser, men för att komma ihåg det själv. Och det ju ena är att det här har med kyrkans framtid att göra.
Mm.
Det vi har pratat om nu.
Mm.
Därför att en av våra utmaningar är att för få röster hörs.
Mm.
I våra gudstjänster till exempel. Och i vårt arbete. Det är ofta samma människor som träder fram söndag efter söndag och säger saker, och ibland får vi till det, och en andra gånger går man hem och känner att man har liksom tummat med smutsiga fingrar på heliga ting, och man känner att man mår dåligt av att man känner att man, jag kanske inte gjorde mig tillräckligt så. Och så är pressen ganska hård på mycket annat också för en människa som till exempel jobbar i en församling och ska förkunna regelbundet. Men vi behöver många röster.
Mm.
Ja, på grund av det jag nyss har sagt.
Ja.
Och det är den ena delen. Hur liksom berikar vi det vi har att säga som församling, så att fler röster kommer till tals. Och det är ingen Det är inte tvärenkelt faktiskt.
Nej. Varför är det klurigt?
Därför att vi är ganska uppe, vi är ju ganska, om man tänker gudstjänstlivet till exempel, eftersom du nämner predikstolen, så är ju vi är ju ganska styrda av liksom en, några som uppträder och några som lyssnar.
Mm.
Det är ju en väldigt sån monologkultur vi ändå har odlat. Mm. Och där det handlar ju också om att man har erfarenhet och trygghet att ställa sig inför en grupp människor. Mm. Så man måste ju flytta det här bort från talarstolen också och säga att det är bara en kort stund i veckan. Resten är ju våra dagliga liv på de här gemensamma livsytorna.
Ja.
Men i mitt eget fall så jag predikar ju regelbundet här och älskar att göra det. Det finns ingen predikstol i hela världen som jag hellre står i än den här.
Mm.
Alltså, och så har det varit i många, många år. Det är fantastiskt att gästpredika någonstans, men det finns ingenting som är liksom jämförbart med att träda upp bland, liksom i sitt eget sammanhang.
Ja.
Jag kan inte säga vad det är, men det är någonting där som är liksom nästan magiskt. Men skillnaden på om jag är ute och pratar om mina böcker eller ett radioprogram eller vad det nu kan vara och att predika, det är ju att predikan utgår ifrån Guds ordet.
Ja.
Utgår ifrån bibelordet. Och det gör ju inte ett annat tal. Om jag har bokföredrag så börjar ju inte jag med att läsa bibel, utan jag börjar berätta om min egen bok som jag just då ska berätta om.
En av de 14 och en halv.
Ja, precis. Ja. Och det, ibland blir det samma innehåll.
Ja.
Men det finns en skillnad i att man kan säga att det här som jag har att berätta och förmedla nu, det är mycket större än mitt eget.
Mm.
Det här har inte jag suttit och filat på det sättet liksom som man gör med en boktext. Och, utan det är olika kvaliteter helt enkelt.
Mm.
För mina ord kan säkert vara viktiga och dina med, men Guds ordet har ju kvaliteter bortom det.
Ja.
Alltså som är ett levande ord, ett skapande ord. Som förmår att göra någonting med den som lyssnar som är helt revolutionerande.
Ja. Men jag tänker på ett konkret exempel med, från din, så jag tror det är senaste vinterprogrammet där du berättade om gitarren som blev till flis och som sen byggdes ihop igen. Och där i den berättelsen om det så har du med också om vår gemensamma vän Samuel som då...
Laosmannen som han heter i programmet.
Avslöjade vi kanske något nu då med ett namn? Nej, det tror jag är ganska välkänt bland de som känner till honom i alla fall.
Ja. Och han skulle vara glad om vi nämnde hans namn. Inga problem.
Nej. Men han, och där om att han liksom förstår och hör saker från en annan värld och så vidare. Det där är ju någonting som, där hade du haft mycket, där hade du inte behövt förbereda så mycket som jag tror att du gjorde om du skulle sagt det i Frihamnskyrkan.
Nej.
För det hade du liksom, det förstår folk.
Det är hemmamatch.
Ja. Mm. Men där så behövde du liksom jobba med det och vrida och vända på det för att nå rätt språk gentemot de som lyssnade där och då.
Mm.
Eller?
Ja, det är ett jättejobb.
Ja.
För att vara trogen saker egentligen. Dels att vara trogen sitt eget språk, men också vara trogen sin tro och sitt uppdrag. Och då måste man ju anpassa sig för olika sammanhang. Men det är ju inte samma sak som att man att det är två eller tre olika grejer man gör.
Nej, exakt.
Absolut inte. Utan det är ju, uppdraget är detsamma. Men det kräver kanske någon slags vishet.
Ja.
Och så respekt för lyssnaren.
Ja.
Men jag vet ju att om ett vinterprogram skulle slå över i att man börjar undervisa eller predika, så är man ju borta.
Ja.
Ja, tack
ja.
För den här gången. Och vi don't call us, we call you. Vilket man ju aldrig gör heller. Men så det handlar om respekt för de som lyssnar.
Ja. Och respektera. Men för det enkla där hade ju varit att på något sätt, nej men det här med att få in, få berätta om den här märkliga profeten och hur den får tilltal som inte går att förklara men som ändå stämmer. Jag hoppar ju över det för det blir för rörigt. Mm. Men då går du emot den övertygelse och en viktig pusselbit i den här berättelsen. Ja, ja, ja. Den berättelsen går inte ihop annars.
Nej, den finns inte. Nej. Utan det.
Nej. Så att den måste du förhålla dig till. Men nu måste du berätta.
Ja. Gitarren hade fortfarande legat i fliser i en plastsäck.
Ja, ja.
Om det inte hade varit så. Den går inte att hoppa över.
Nej. Men det är ändå liksom, hur berättar jag? Inte liksom om jag ska berätta om det, utan hur berättar jag? Mm. Och då är det ju faktiskt det där med att fundera på vilket språk använder jag i just den här kontexten, i just det här samtalet. Mm. Och det där kan vara om det sitter i radio, om du står i predikstol, eller om du då är ute och går och med promenad med grannen.
Mm.
Så är det på något sätt så har det med vilket språk använder jag här och nu.
Ja, absolut. Jag tror man måste bryta ner det till. Och jag har haft så mycket hjälp av tanken på gemensamma livsytor. Och jag vet inte varifrån den kommer. Den har bara växt hos mig. Att det är inte så svårt det här egentligen. Det låter så svårt när man ska säga att man måste hitta ett språk och det blir speciellt. Och ganska snart där man börjar tänka att nej, men det här är inte för mig. Det här är för sådana som Karl-Henrik Jaktlund liksom, eller Thomas Sjödin eller något sånt som formuleras offentligt. Det är inte det. Och då kan man vila i att man bär med sig i sig det man tror på.
Mm.
Och så söker vi efter de ytor vi har gemensamma. Och då tror jag att om man rör sig där, då går det inte att förtiga det man tror på innerst inne.
Mm.
Så är det. Och vad det gäller mina egna bidrag så en grundtanke hos mig, det är ju att folk är ju inte dumma. Om folk är inte dumma som lyssnar på ett vinterprogram, utan man tänker, om man hör något som man tycker är bra, då är nästa tanke, har den här människan gjort något mer?
Ja,
och då kanske man hittar några fler radioprogram, och ganska snart så är man ju på YouTube och hittar predikningar där.
Ja.
Så, och inte sällan så träffar jag folk här som kommer som nya besökare i gudstjänst, och så när jag hälsar så säger man att ja, jag hörde det i radion, och så har ju kedjan gått.
Ja, just det.
Så, men då är det de själva som har, inte jag som har förutsatt att nu ska nästa steg komma. Jag tänker ju inte riktigt så. Utan det finns en drivkraft i längtan, och det finns en drivkraft i att vara på väg mot en tro.
Ja.
Och när det händer så är ju jag den lyckligaste av alla, för då går ju liksom mitt liv ihop.
Ja, ja. Och hade dina predikningar då varit en helt annan ton och känsla, så hade de inte dykt upp här i sin syns.
Nej,
heller.
Inte mer än en gång.
Nej.
I så fall.
Nej.
Eller hur? Om de kommer hit.
Ja. Men om man börjar med ett radioprogram och sen YouTubar då känner, det här var ju något helt annat. Ja. Det här var ju en besvikelse. Eller, känner jag inte igen plötsligt. Liksom.
Nej.
Men det här, du nämnde om de två grupperna där i det. Mm. Det ena är de som är på väg till en tro, och de andra är de som är på väg bort. Det säger ju också någonting om hur nära vi har till. För det finns ju folk då som kanske har funnits i en kyrklig kontext i decennier.
Mm.
Och det finns de som inte har funnits där en minut.
Mm.
Och de når du i, det är de två grupperna kanske som blir mest. Jag skulle inte säga, finns väl en kyrklig grupp däremellan som säkert inte liksom sitter och gäspar och stannar hemma när du predikar.
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men om man tänker på att vi har då lite olika uppdrag allihopa, och jag kan säga att jag då, eftersom jag ser mitt uppdrag som det som ryms bäst i ordet evangelist för mig, även om det då är, vad det gäller språket, ett konstigt ord kanske för gemene man, men det är ett ord som ger en chansen att förklara i alla fall. Så då kan man ändå landa i tanken att det är lite intressant att samma sak träffar uppenbarligen två grupper då, som i förhållande till tro, som du säger, är på helt olika ställen.
Ja, de borde vara det.
Ja.
Men de är inte det.
Nej, men båda är i rörelse.
Ja. Och båda är människor. med den gemensamma livsytan på något sätt i det. Och på något märkligt sätt, för tittar du på det egentligen och funderar på så borde de vara långt ifrån varandra. Borde behöva två olika att lyssna till helt enkelt. Men de når ju varandra, på något sätt är de faktiskt närmare varandra än vad om man lätt skulle kunna tro. Då. Ja. Det är ju en berättelse och en förstärkelse av det du har sagt också, tänker jag.
Mm. Och väldigt ofta så är det ju, det är ju en kultur man är på väg bort ifrån. Det är ju inte, det är oftast inte tron.
Nej.
Utan när man sitter ner och pratar om den så finns ju den, men någonting gjorde att man kände det för trångt.
Eller någonting för, som skaver.
Ja, någonting är det som gör att man drar sig. Och väldigt sällan tycker jag att man hör berättelse att det hände någonting eller det var exakt det här. Utan det är mer att man kom lite bort från kyrkan. Man slutade gå i gudstjänst och sen blev det annat som blev viktigt i livet. Mm. Och rätt vad det är så har åren gått.
Ja.
Och då, det är väl då kanske man är som känsligast för att lyssna efter ett tilltal som faktiskt rör vid en.
Ja. Och vad är det du brukar säga då, prata om? Är det som du tror rör vid det? Det här är ju svårt kanske att sätta ord på själv. Men har du landat i det? Vad är det? Är det något äkta? Är det något icke-religiöst i någon slags positiv bemärkelse? Eller är det...
Nej, jag vet faktiskt inte det.
Nej.
Men det kanske är att jag då möjligen är trogen mitt eget röst. Språk för de här, för det här uppdraget att prata med varandra över gränser så att vi inte dras ifrån varandra utan dras till varandra. Möjligen det. Och att jag är inte bara jag, utan det är klart att det finns jättemånga som brottas där en massa andra människor brottas och lyssnar till. Så är det ju.
Mm.
Jag har ju de röster jag lyssnar till som bara träffar mig, så liksom så är pang.
Ja.
Och jag är ju inte ensam om det. De kanske har 100 000 människor till som det bara pangar till i. Så det här särskiljer ju inte en på något sätt. Men Nej. Det är mer, det är igen det där att inte överge sig själv. Och ha respekt för hur man uttrycker sig.
Ja. Det är bra. Här tar vi med oss i formandet av kyrkan idag och framåt, Thomas. Även om du inte ville att vi skulle få något från dig så fick vi det.
Ja, det vet man ju inte. Men får jag avrunda med och bara på något sätt lite ändå säga att det här får aldrig bli märkvärdigt och det är viktigt.
Mm.
Alltså det är lätt för en som då, som du säger, har jobbat med språk så mycket som jag ändå har gjort. Så det är väldigt lätt för att säga så här. Och det här får aldrig bli märkvärdigt. Jag tror att det enklaste språk, om man tänker, ett språk är ju mer än orden. Det är liksom som jag säger, det är ju tonen och den personliga rösten på något sätt. Och om man tänker på alla våra som har flyttat till Sverige från andra länder till exempel, som ju saknar ett svenskt språk med valörer ofta och lider av det. Men det är ju inte, de har ju lika stora möjligheter på det sättet att utifrån sitt liv och sitt hjärta få röra vid människor.
Ja. Ja, och det är väl, och i det sammanhanget kan man ju även tala om i, vilket jag har personlig erfarenhet av, att ha fått hälsningar från dem som utifrån förståndshandikapp har liksom svårighet egentligen att uttrycka sig, men som jag har liksom tagit tag och som har berört ack så djupt.
Mm.
Så det har ju verkligen, det ligger ju på andra nivåer och på saker man inte alltid kan förklara. Så det behöver inte alltid vara intellektuellt, precis, välformulerat och så vidare, utan äktheten är något viktigt.
Det landar tillbaka till en själv egentligen. Så är det.
Ja. Vi tar det med oss. Var en som lyssnar, Thomas, det är jag säker på. Tack för att du kom och var med i podden och du tog dig tid.
Tack.